Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi befinner oss i Göteborg, närmare bestämt i Angered, närmare bestämt på McDonald's vid Angereds centrum. Några ungdomar har sökt skydd från kylan utanför. Det är eftermiddag den 28 november 2016. En av ungdomarna kallar vi för Mahmud. Han, hans kusin Khalid och några fler sitter vid fönstret och pratar. Det är en dag som alla andra. Det är i alla fall vad Mahmud tror. Än så länge är han lyckligt ovetande om att han mycket snart kommer stötta på familjen Al-Asim. Mahmuds liv kommer ta en ny vändning och det är inte till det bättre. Mahmud har bara bott i Sverige i ett år. Han kom som ensamkommande flyktingbarn under flyktingkrisen 2015. Han vet inte mycket om Angered och han vet absolut ingenting om familjen Al-Asim. Men från och med nu kommer den saken ändras. För just nu knackar någon på rutan. Alla runt bordet ser upp. Där, utanför fönstret, står två killar. Den ena ser ut att vara i 11-årsåldern. Han knackar flera gånger, pekar finger åt Mahmud och spottar på rutan. Mahmud blir irriterad och han vill inte att de andra i gruppen ska tro att han kan ta vad som helst. Så han går ut till killarna. När han kommer fram till killen som spottat på rutan lägger han handen på hans axel och frågar vad han håller på med och säger åt honom att lägga av. Han vet inte att killen som han talar med heter Farid Al-Asim. Att han är 15 år och inte 11. Och han vet inte att Farid är barnbarn till en av den undre världens mäktigaste män. Allt Mahmud vet är att han vill fortsätta ha en trevlig stund med sina vänner. Men den trevliga stunden är förbi. Farids kompis som står bredvid sparkar Mahmud. Mahmud sparkar tillbaka med så mycket kraft att kompisen faller bakåt. Han blir rasande och reser sig upp.
Han är inte illa skadad och han blir så arg att då börjar han ringa.
Det här är Johanna Bäckström Lärneby, journalist och författare till boken Familjen. Det är Johanna som kommer guida oss genom den här berättelsen. Vi återvänder till bråket utanför McDonald's. Farids kompis har sparkat Mahmud som sparkar tillbaka. Och nu ringer kompisen någon.
Och vad han ringer om det är att han vill skaffa hjälp. Så han ringer och säger att ni måste komma hit, jag har blivit misshandlad, jag behöver hjälp. Och sen så springer han och Farid springer in i Angereds centrum för att hämta hjälp. Ögonblicket senare så kommer de ut med några äldre killar.
När Mahmud får syn på gänget som är på väg rakt mot honom så springer han allt vad han kan mot Angereds gymnasium.
Och om man har varit där så vet man att det är väldigt små avstånd. Angereds gymnasium ligger liksom i anslutning till det här stället precis där allting händer.
Khalid, Mahmuds kusin som sitter kvar inne på McDonald's förstår inte vad som pågår. Han ser bara hur Mahmud springer iväg. Han går ut och traskar efter. Halvvägs till Angereds gymnasium hinner gänget ikapp. De hoppar på honom, slår honom först med handflatorna och när Khalid faller till marken sparkar de honom. Men gänget stannar inte länge, deras mål är ju Mahmud och de rusar snart vidare.
Men Mahmud hinner springa in i Angereds gymnasiet och där blir han i kappsprungen, för då har också Farids storebrorsa kommit i sin mörkblå BMW. Därför han har också fått höra vad som har hänt och ingen slår hans lillebror ostraffat. Så de springer in i gymnasiet, där hinner de i kapp Mahmud. Och han försöker skydda sig med händerna och de slår honom med knytnävarna. Det blir väldigt mycket, som man kan tänka sig, jag tänkte säga tumult, men det liksom, det blir mer än tumult. Det blir ett riktigt slagsmål där det står flera stycken och slår på Mahmud. Lärare ser ju det här och rektorn kommer och går emellan, så alla försöker liksom förhindra det här bråket. Och till slut så slutar de och det är över. Det är ju över på bara några minuter, men känslan är ju att det pågår mycket längre när man väl är där, för situationen är väldigt, väldigt hotfull.
Mahmud tas till sjukhus. Han är sönderslagen, ryggen värker, ansiktet är uppsvullet. Den vänstra armbågen och vänster sida gör ont. Telefonen ringer, det är ett okänt nummer, trots det svarar han. I andra änden hörs Faras al-Azim, Farids storebror som kommit till Angered gymnasiet i den mörkblå BMW:n. Rösten är vänlig. Han frågar hur Mahmud mår och ber om ursäkt. Han hade inte tagit reda på sanningen när de misshandlat honom. Han hade ju hört att Farid blivit slagen, men nu vet han att Mahmud inte hade slagit hans lillebror. Sen säger Faras att Mahmud ska lägga ner polisanmälan. Han säger att det är bäst så. Mahmud säger att han visst tänker göra en polisanmälan. Okej, då får vi se vad som händer, får han till svar.
Dagen efter så ringer det i Mahmuds mobil igen. Och han svarar. Och den här gången är inte Faras trevlig.
Nej, Faras är allt annat än trevlig. Mahmud börjar inse att han hamnat i bråk med fel personer. Och det har han helt rätt i. Familjen al-Azim är inte vilken familj som helst. Listan på brott som medlemmar från familjen gjort sig skyldiga till är oöverskådligt lång.
Mord, utpressning, grov kvinnofridskränkning, misshandel, olaga hot, narkotikabrott och vapenbrott.
Ja, vi har en polispatrull i området kring Hammarkulletorget då, som larmar om att de är utsatta för stenkastning.
Där det är personer som stoppar bilar och det finns uppgifter om att man lyser in i bilarna och tittar vad det är där i. Det finns uppgifter om att de har varit maskerade och det finns till och med uppgifter om att de har varit beväpnade.
Det är väldigt vanligt att de hotar vittnen och skrämmer vittnen och det gör man ofta i stor grupp.
När Faras nu talar med Mahmud i telefonen går han rakt på sak.
Och säger så här att vi ska ses. Och du ska vara vid Storås industriområde den här och den här tiden. Och är du inte där så kommer du få se vad som händer ungefär. Det är väldigt, väldigt hotfullt. Och han säger också att Mahmud kommer att bli upplockad av en bil. Och att han ska följa med den där bilen.
Mycket riktigt. Samma kväll väntar en bil på Mahmud på den utsatta tiden. Han vågar inte göra annat än att sätta sig i den och följa med till Storås industriområde.
Och för er som inte har varit till Storås så är det liksom, det är ett industriområde som ligger några kilometer ifrån Angered centrum. Ett helt vanligt industriområde. Det här är också november, så det är kallt och det är mörkt och Mahmud är ju jätteensam när han sitter där i bilen. Och den som hämtar honom säger ingenting, helt tyst. Och de åker till ett ställe som heter Angereds värdshus. Det är ju stängt vid den här tidpunkten för det är sent.
Mahmud har gråten i halsen. Han ser en grupp på 7-8 män som står med händerna djupt nerkörda i fickorna. De röker och trampar på platsen för att hålla värmen.
Och när han kommer och de går ur bilen så ställer de sig liksom runt omkring honom. Och en del är äldre, det är några som man känner igen. Och någon av dem är äldre, ser ut att vara i 40-årsåldern. Och så har de en bil parkerad precis bredvid. Och dörren är öppen, alltså passagerardörren är öppen i framsätet. Så belysningen i kupén är igång, så man ser liksom in i bilen.
Mahmud blir helt kall inombords när han ser vad som finns i bilen. Där, mellan sätena, ligger en Kalashnikov, ett automatvapen.
Och då kan man ju undra, hur vet han vad hur en sån ser ut, liksom, att det är ett riktigt vapen. Men han kommer ju från en krigssituation, så han känner ju igen det. Så han blir ju livrädd och börjar ju gråta. Och de säger, det någon som går fram till om de ställer upp sig sådär som en halv ring omkring honom och säger så här, nej men du behöver inte alls vara ledsen. Bara du inte pratar med polisen så har du ingenting att vara rädd för. Det viktiga är att du inte pratar med polisen. Då har han ju redan gjort det. Och det är det som de vet. Och de vill att han ska ta tillbaka allting som han har sagt till polisen. Och säger att om du bara gör det så behöver du inte oroa dig för någonting. Men det är klart att om du håller fast vid vad du har sagt till polisen, då ska du oroa dig. Och han är ju, Mahmoud är ju så rädd. Han bara gråter och sväljer gråten och försöker gråta så tyst som han bara kan. Och, liksom. Och till slut så bedyrar han ju naturligtvis så här, dyrt och heligt. Nej men absolut, jag ska säga till polisen att ingenting har hänt och ni behöver inte oroa er för det. Liksom, och så där. Så att han verkligen försäkrar dem om att han inte kommer att prata med polisen igen. Och han kommer ta tillbaka allt han har sagt och sådär. Och då ler de.
En av dem, den äldre mannen, heter Hakim al-Asim. Han är Faras och Farids pappa. Nu skrattar han till och...
Han liksom omfamnar Mahmoud och säger så här, men jag visste att du var en bra person och nu stryker vi ett streck över det här. Och du är en toppen kille liksom. Du har ingenting och jag vet att du är bra liksom.
Men Mahmoud tar inte tillbaka anmälan. Han vittnar mot familjen och de misstänkta åtalas för misshandel och för övergrepp i rättssak eftersom de försökt tvinga Mahmoud att ta tillbaka sin polisanmälan. Hovrätten dömer Faras al-Asim till kombinerad skyddstillsyn och fängelse i 2 månader. Hans pappa Hakim al-Asim döms till 1 års fängelse för övergrepp i rättssak. Och det här skulle kunna vara slutet på historien, men för Mahmoud är det här bara början. Och vi kommer ha anledning att återvända till honom lite senare i den här serien. Du lyssnar på första delen av Familjen. En dokumentär i 4 delar om familjen al-Asim i Göteborg. En familj som vissa liknar vid maffian, samtidigt som de själva kallar sig problemlösare. Den här serien handlar om den makt som familjen utövar i Angered och om polisens kamp att slå ut den en gång för alla. Serien är baserad på reportageboken Familjen av journalisten och författaren Johanna Bäckström Lärneby. Namnet al-Asim är uppdiktat eftersom familjen inte har medverkat till boken. Namnen på familjemedlemmarna och deras brottsoffer är också fiktiva. Men det här är inte en fiktiv berättelse. Del 1. När det exceptionella blivit det normala.
Första gången som jag kom i kontakt med familjen al-Asim, det var 2006. Då är jag kriminalreporter på Göteborgsposten.
Det här är Johanna Bäckström Lärneby som berättar. Och det är alltså 2006 som hon för första gången hör om familjen al-Asim. Ganska exakt 10 år innan Mahmoud råkar ut för samma familj på McDonald's i Angered.
Just den här hösten när jag träffade på dem första gången så jobbar jag som fotograf med ett reportage som handlar om Angeredspolisens arbetsvillkor kan man säga. Det låter lite tråkigt men det handlade om att i Angered redan på den tiden så var det väldigt stora problem med ungdomsbrottsligheten och sådär. Och därför hade man då ett par år tidigare infört ungdomspoliser som skulle ha fokus på det förebyggande arbetet och jobba specifikt mot ungdomarna i Angered, de kriminella ungdomarna i Angered. Den här kvällen är jag och min fotograf Niklas ute och följer ungdomspolisens arbete för att vi ska belysa det här i ett reportage sen. Vi åker omkring i Angered, det är mörkt, vi träffar på ungdomar. I slutet av kvällen så åker vi till Mixgården som är fritidsgården i Hammarkullen. Det är fortfarande fritidsgården i Hammarkullen. Och där är det fullt med folk, fritidsledare, och det är jättemycket ungdomar, glad stämning. Vi kommer dit med polisen, alla hälsar. De ser att vi har kamera med oss och blir jätteglad och kan jag vara med och så. En av killarna som är där, han är väldigt stor, lång och stor, och han har vit toppluva på huvudet, och han är väldigt på oss hela tiden, fast på ett trevligt sätt och glatt och piggt och sådär. Man blir liksom på gott humör av honom, och han vi pratar och tar kort på mig och tar kort på mig, och vi intervjuade honom, och vi har honom också sen på bild i Göteborgs-Posten, en bild där han spelar pingis liksom, och man ser hans kompisar står omkring honom. Jag tror först att han tillhör personalen, för han är liksom så lång och stor liksom. Men det gör han inte, utan han är bara 15 år, får jag reda på sen. Vi går ut därifrån sen, vi är kvar där kanske en halvtimme, 40 minuter, och så går vi ut därifrån. Och när vi går ut och står på trappen och ska gå ner för trappen vid Mixgården, så säger en av poliserna så här till mig att vet du vem det där är som du pratade med där inne? Nej, sa jag. Jag hade ingen aning, jag hade ju aldrig träffat honom förut. Det där är Alassim, deras yngsta. Jaha, ja, sa jag. Och tonen som polisen har till mig, det är ju att det är något särskilt med familjen som heter Alassim. Men jag hade aldrig hört namnet förut. Det är första gången jag hör det.
Men det kommer inte bli den sista. Tarik är mycket riktigt den yngsta i en syskonskara på 7 barn. Han är son till familjens överhuvud Salim Abu Nisar al-Assim, eller bara kort och gott Abu Nisar, som vi för enkelhetens skull kommer kalla honom i fortsättningen. Men vänta lite, var Tarik den yngsta? Farid och Faras, som vi hörde om i början av serien, killarna som misshandlade Mahmud, de måste väl ändå vara yngre? Och det är de. Farid och Faras är barnbarn till Abu Nisar, alltså familjens överhuvud. Familjen Alassim är stor, och om vi skulle räkna med släkten som är kvar i Libanon, landet som familjen flydde från på 80-talet, eller den delen av släkten som finns i Tyskland eller andra europeiska länder, då är den väldigt stor. Vi kommer i den här serien träffa många människor och höra många olika namn. Men lugn, bara lugn. Det finns inga krav på att försöka rita upp ett släktträd. Bara luta dig tillbaka och följ berättelsen om familjen och dess överhuvud Abu Nisar. Den person vi nu ska möta spelar en avgörande roll i den här berättelsen. Han tillhör inte familjen Alassim, utan heter Ulf Merlander och är polisområdeschef för Nordöst. Vi kommer titta närmare på Ulf Merlander och polisens arbete i Angered om en stund, men först ska vi stanna upp vid ett viktigt tillfälle i den här berättelsen. Ulf Merlander är kallad att vittna mot familjen Alassim i Göteborgs tingsrätts säkerhetssal. Året är 2017, och det här är inte vilket vittnesmål som helst. Många kommer efter Ulf Melanders vittnesmål att få upp ögonen för familjen Alassim, och en av dem är Johanna Bäckström Lärneby. Som vid flera andra rättegångar som rör familjen Alassim så är säkerheten hög. De två brottsoffren finns inte ens på plats, utan berättar från hemlig ort, eftersom polisen annars inte kan garantera deras säkerhet. Åklagaren ber Ulf Merlander att berätta om familjen Al-Assim.
Familjen består idag av ungefär 120 individer. Flesta bor i Angered. De förekommer väldigt mycket i brottslig verksamhet genom åren. De har påverkat lokalsamhället uppe i Angered ganska negativt under lång tid. När jag tittar på familjen här, så är det ungefär 60 av de 120 som är över 15 år. Och ett 40-tal av dem är män, och 30, över 30 av dem förekommer i polisens register.
Här hör vi Ulf Merlander beskriva hur många i familjen som är kriminella och radar upp de brott som familjen är kända för.
Mord, utpressning, grov kvinnofridskränkning, misshandel, olaga hot, narkotikabrott och vapenbrott. Det är väldigt vanligt att de hotar vittnen och skrämmer vittnen, och det gör man ofta i stor grupp.
Att som Ulf Merlander vittna mot familjen, det kräver mod. Men det är inte därför som det här vittnesmålet är speciellt.
Det vanliga när en åklagare kallar ett vittne, det är ju att ett vittne har specifik kunskap om just det brottet som de misstänkta som är i rättssalen har gjort sig skyldiga till eller misstänkts för. Till exempel om man har sett någonting eller man vittnar om en specifik händelse. Vad åklagaren gör i den här rättegången, det är att hon kallar Ulf Melander, polischefen, som vittne och vill att han ska beskriva familjen, inte bara familjen utan också familjens makt och vilken negativ påverkan som de har på samhället i Angered. Åklagaren, hon vill att rätten ska få höra hur den här familjen opererar. Hon vill liksom att rätten ska förstå att det här har inte bara att göra med de enskilda brotten som de misstänks för. Det är inte bara en misshandel. Det är inte bara ett övergrepp i rättssak. Alltså bara då inom situationstecken. Utan det här är liksom ett system som de håller på. Det här är deras sätt att operera i Angered, om man ska säga så. Och det är därför hon kallar Ulf Merlander som ett vittne. Och vad han gör där, det är att han beskriver den negativa påverkan de har. Han beskriver allt ifrån köra moppe utan hjälm till mordförsök, grova narkotikabrott, grov kvinnofridskränkning. Allt det här för att rätten ska förstå att det här är en maffiafamilj och inte bara enskilda individer som begår brott.
När Ulf Melander, polischef i området, under ed beskriver hur familjen har en negativ påverkan på lokalsamhället, så sätter han ord på det som tidigare bara varit rykten. Ulf Melanders vittnesmål handlar om hur familjen utövar en stor makt i Angered och hur de genom maffialiknande metoder sprider skräck omkring sig. Tack vare det här vittnesmålet blir det lättare för media att rapportera om familjen. Johanna Bäckström Lärneby är vid den här tiden reporter på Aftonbladet. Hon har känt till familjen länge, allt sedan mötet med Tarek på Mixgården drygt 10 år tidigare. Nu får hon på allvar upp ögonen för familjen. Vad är det egentligen som pågår i Angered? Kan det stämma att en maffiafamilj kontrollerar hela områden? Hon vill göra ett reportage om familjen, men om det ska bli av finns det en person hon måste få träffa. Familjens överhuvud, imamen Salim Abu Nisar al-Azim, alltså Abu Nisar, som vi ju kallar honom. Frågan är väl bara om Abu Nisar kan tänka sig att träffa Johanna.
Du lyssnar på en nådjodokumentär, och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas 3 ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men först ska vi titta lite närmare på platsen där den här berättelsen utspelar sig. Angered ligger ungefär en mil nordost om Göteborg. Det tar en dryg kvart att ta sig med spårvagnen från centralstationen i Göteborg till Hammarkullen. Hammarkullen alltså. En av Angereds 10 stadsdelar och ett av de områden som är mest påverkat av familjen. När du kliver av spårvagnen där är du under jord och när du tagit rulltrappan upp till markplan så är det första du ser grå, bastanta 9-våningshus. Ett klassiskt miljonprogramsområde. Hammarkullen räknas som ett särskilt utsatt område och vad det betyder ska vi höra om en stund. Men just nu kan vi konstatera att det är en socioekonomiskt svag stadsdel. Arbetslösheten är hög och fattigdomen är utbredd. Hammarkullen har i och för sig aldrig varit en rik stadsdel, men man kunde under 70- och 80-talen snarare beskriva området som ett mångkulturellt och kreativt nav än ett utsatt område. 1974 startade den välkända Hammarkullekarnevalen som fortfarande idag präglar området som en positiv kraft.
Vad betyder det här för Hammarkullen att ha den här karnevalen?
Jättemycket. För allt, för kulturen och liksom det, liksom det har blivit en del av Hammarkullen.
Det betyder allt för att alla samlas ihop. Vi har så många olika föreningar som bara samlas ihop. Ska ni dansa idag?
Ja!
Men Hammarkullen har förändrats. Sen 90-talet har de som kan lämnat området. De som är kvar är ofta de som saknar möjlighet att flytta. Under 00-talet förvärras situationen ytterligare. Polisen får höra om hur läget är, om droghandel som sker öppet eftersom de kriminella vet att ingen vågar vittna, om utpressningar mot företagare, hot och trakasserier. Men de här berättelserna får polisen alltid under bordet eller liksom i flykten. Hammarkulleborna vill vara säkra på att just deras namn inte står bakom vittnesmålen. Det är för farligt.
Det som är slående när man pratar med vanligt folk, som jag brukar säga i Angered, det är liksom hur de kan beskriva liksom helt extrema situationer som någonting normalt, alltså bara i vanlig samtalston. Jag tänker så här, ja, men till exempel så hade ju familjen Alassim vid något tillfälle bytt ut låsen i källarförråd och tagit dem till sina förråd. Och den som då var fastighetsskötare var så här, hade inte protesterat liksom mot det. Det var som att, ja, man byter ut låsen här och så gör man det. Och det är också liksom sådana där saker som kan berättas i bara vanlig samtalston. Fast det är helt extrema situationer. Eller liksom här kommer de in och kommer in på en mataffär till exempel. Och så tar de varor. Och så går de ut utan att betala. Men varför gör de det? Ja, nej men, för de gör det. Det tycker jag liksom är väldigt, det är slående när man pratar med folk hur normaliserat vissa saker är. Samtidigt så kan jag känna att det är mänskligt, därför att det blir vardag i allting hos oss människor någonstans. Jag tycker det är väldigt intressant.
I Hammarkullen finns spejare. Barn som mot en summa pengar håller utkik vid områdets 2 infarter på någon äldres uppdrag. De känner till alla poliser i Angered, vet varje civil polisbil efter utseende och registreringsskylt, och de har järnkoll på vilka som rör sig i området. De vet vilka som bor i Hammarkullen, vilka släkter de tillhör och vilka som är i konflikt med vilka. Unga i området berättar för polisen att det är bättre att göra som de kriminella vill än att utsättas för våld. Inte ens polisen går fri. Stora gäng samlas när polisen försöker göra insatser i området.
Ja, vi har en polispatrull i området kring Hammarkulletorget då, som larmar om att de är utsatta för stenkastning. Och det är en grupp då som beskrivs som 10-15 ungdomar maskerade som kastar sten på platsen.
Polisen intervjuas i Sveriges Radio P4 Göteborg efter ett upplopp i Hammarkullen 2017 där maskerade ungdomar kastar sten mot polisen.
Vi tillkallar extra resurser till platsen och då har vi under den tiden så eskalerar det här och ytterligare stenkastning och vi får kalla på skyddade fordon för att kunna agera där uppe. Gruppen som är delaktig i det här som var 10-15 ökar upp mot 20-30 personer.
Har ni ändå någon uppfattning om vilka detta skulle kunna vara?
De finns säkert med lokal anknytning och i grupper som vi känner till i andra sammanhang. Men återigen så är det polisens sak att identifiera dem.
Polisen vet att handlarna i området utsätts för utpressning. Att de ibland tvingas betala så kallade beskyddarpengar till kriminella. De handlare som vågar protestera och som vägrar följa de kriminellas instruktioner blir trakasserade och kan till exempel få rutorna till sina butiker krossade. Men några polisutredningar startar aldrig. Ingen vågar stå för de uppgifter som de lämnar till polisen. Ingen vågar vittna. Och sakta men säkert eskalerar situationen i Hammarkullen och i Angered. Polisen vet, för de hör rykten. De kan läsa mellan raderna när människor berättar om kriminella från en mäktig familj, även om ingen vågar säga namnet på familjen. Och polisen ser med egna ögon att familjen Al-Asim har en stor del i den här utvecklingen. Men vad ska de göra när ingen vågar anmäla och när ingen vågar vittna? Det är dags att återvända till en av den här berättelsens huvudpersoner, polischef Ulf Merlander. Ulf Merlander vittnar alltså mot familjen 2017, det var det som vi hörde om lite tidigare. 2 år tidigare, 2015, tillträder han som polischef.
Vad Ulf Merlander gör när han börjar som chef för polisen i Nordost 2015, det är att han är väldigt tydlig mot sina poliser. Han säger att jag har höga krav på er. Jag har jättehöga krav på er. Ni måste jobba hårt. Och när det är nya poliser som rekryteras så får de liksom, de får inga långa så här PowerPoint-presentationer och bla 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 av Ulf Melander. Han är inte den typen. Han säger till dem att ni måste jobba hårt. Ni kommer att jobba i ett utav Sveriges tuffaste polisdistrikt. Och det kräver hårt jobb av er och det kommer inte att bli lätt. Det han också gör, det är att han inför ett mantra som kan tyckas lite fånigt kanske. Han säger, vi ska återta gatan. Vi ska vara både gränssättande och relationsbyggande samtidigt. Det vill säga, vi ska inte bli kompis med någon, men vi ska heller inte kränka någon i onödan. Utan vi ska kunna prata med alla, men vi ska visa var gränsen går hela tiden. Det var hans mantra. Och det var en del poliser som slutade när han kom också. De gillade inte alls den här stilen med som han hade. Men det var också poliser som kanske hade gått över till den privata sektorn och börjat jobba. Som också ville komma tillbaka till Angeredspolisen när Ulf blev chef där.
Ja, framförallt så har vi varit väldigt tydliga med att vi ska vara väldigt synliga och repressiva. Vår uppgift från polisen det är att lagföra de som begår brott. Och sen ska vi bygga relation med de boende i området.
Här hörs Ulf Merlander i Sveriges Radios nyhetsprogram Studio 1 som är på plats i Hammarkullen 2018 för att uppmärksamma läget i området.
Vi är väldigt tydliga med det. Synligt repressivt polisarbete. Sen fyller vi på med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Och sen fyller vi på att jobba mot den dolda brottsligheten. Folk känner att vi är kvar i området. Vi har sagt att vi ska återta gatan här och sen ska de goda krafterna in och vi ska stötta dem.
En av de första saker som Ulf Melander gör som områdespolischef 2015 är att kartlägga brottsligheten i sitt polisdistrikt. Och siffrorna visar svart på vitt vad polisen länge anat. Familjen Al-Asim står för en oproportionerligt stor del av brottsligheten i Angered.
Ulf Melander är ju av den åsikten att man ska kunna prata med alla. Det är ju inte riktigt alla poliser som tycker det, utan att man ska verkligen hålla en armlängds avstånd kanske till till de kriminella och så då. Ulf Melander tycker inte det. Han tycker att man ska kunna prata med alla. Och när han har gjort den här undersökningen, bara sett liksom hur mycket brott och elände som familjen Alassim faktiskt står för i Angered, så kallar han Abu Nizar till ett möte. Han vet att Abu Nizar, det är familjens överhuvud, och det är han som bestämmer. Han är dessutom imam. Så att han har ett stort, stort inflytande i Angered. Inte bara över familjen, utan över stora andra delar också.
Och nu vill alltså Ulf Melander ha ett möte med Abu Nizar.
Samtidigt så vill ju inte Ulf att han ska bli sedd med Abu Nizar. För det där är lurigt. För om det är så att folk ser honom tillsammans med Abu Nizar, så går det direkt rykten om att Abu Nizar och polisen samarbetar. Vilket blir väldigt besvärligt, för det har gått sådana rykten nämligen. Och det gör det jättesvår jobbat för polisen. För så fort de vill att någon ska vittna, så kan Abu Nizar till exempel då säga, nej men jag samarbetar med polisen. Och då är det ingen som, vem ska då vittna mot honom, mot Abu Nizar och familjen, om de tror att polisen läcker allting till Abu Nizar. För Abu Nizar är väldigt pigg på att berätta hur mycket han samarbetar med polisen och hur betydelsefull han är för polisen och hur mycket han har hjälpt polisen i olika sammanhang. Så Ulf är väldigt noga med att han vill inte bli sedd med honom. Därför så bokar han ett konferensrum på ett av hotellen inne i stan, inne i Göteborg, där han har mötet. Abu Nizar tar med sig sin fru och Ulf Melander har med sig en till polis också.
Abu Nizar är en man i 60-årsåldern. Han har grått skägg och en grön huvudbonad. Alla fyra slår sig ner runt hotellets konferensbord.
Och där sitter Ulf Melander och talar om för Abu Nizar, så här ser det ut. Och du som familjens överhuvud, du måste se till att dina barn och barnbarn sköter sig. För om de inte sköter sig, om ni inte sköter er, då kommer vi att jaga er. Vi kommer att sätta dit er. Och vi är många myndigheter och vi kommer att jobba tillsammans. Och ni kommer att få ett litet, han sa nog inte helvete, det tror jag inte. Men ni kommer att få det tufft. Men om ni sköter er, då kommer ni att slippa oss. Så det var det budskapet som han hade till Abu Nizar. Och Abu Nizar lyssnade och sa så här, precis som han alltid gör, absolut, absolut, inga problem, jag ska ta det. Och det är bara några individer och det handlar inte om en hel familj och så.
Det här händer alltså 2015, strax efter att Ulf Melander tillträder som polischef. Nu hoppar vi fram i tiden igen till juni 2017. Lägg årtalet på minnet. Det finns ett före och ett efter i den här berättelsen. Och det handlar om ett visst möte som äger rum på Kungsholmen i Stockholm den 28 juni 2017. Men vi är inte riktigt där än. Vi är kvar i Göteborg. Johanna Bäckström Lärneby har fått en inbjudan till en presskonferens i Stora polishuset på Ernst von Tells plats i centrala Göteborg. Rikspolischef Dan Eliasson, underrättelsechef för nationella operativa avdelningen NOA Linda Staff och regionpolischef i väst Claes Friberg presenterar en rikstäckande rapport om utsatta områden i Sverige. Det är en dyster rapport. 61 områden går vid den här tiden, 2017, under benämningen utsatta. Och antalet särskilt utsatta områden har ökat från 15 till 23 i Sverige under de senaste åren. Rapporten förklarar vidare vad som menas med ett särskilt utsatt område.
Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering, vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området. Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån parallella samhällsstrukturer.
Och flera av de här områdena finns i just Angered. Något behöver göras utöver polisens ordinarie insatser. Det vet Ulf Melander mycket väl. Därför sätter han sig tillsammans med sin överordnade Emily Kullmyr, operativ chef över hela polismyndigheten, på ett tåg som ska ta dem till Stockholm. Det är den 28 juni 2017 och operativa rådet ska samlas för möte.
Operativa rådet har funnits i lite olika konstellationer sedan 2007, så det är inte jättenytt.
Operativa rådet alltså, så vad är det för något? Jo, operativa rådet är en av regeringens satsningar mot grov organiserad brottslighet. En gång i månaden träffas representanter för 12 myndigheter på Stora polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Det är myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och så vidare. Ordföranden för mötena och en av de 12 myndigheterna är polisen.
Och skälet till att operativa rådet ens finns, det är att man förstår, myndigheterna förstår i Sverige att vi behöver samarbeta för att komma åt viss typ av brottslighet.
Ulf Melander har en svår uppgift framför sig. Han vill att operativa rådet ska godkänna uppstarten av en myndighetsgemensam insats mot familjen Al-Asim för att slå ut familjens makt i Angered. Om operativa rådet skulle godkänna en myndighetsgemensam insats mot familjen så skulle myndigheterna kunna samarbeta i kampen mot familjen. Men det är nästintill omöjligt att få ett godkännande på en sån begäran.
Och skälet till det är att alla myndigheter måste liksom vara med på banan. Det går inte att en myndighet liksom säger nej, utan alla måste säga ja. Och det tar ju naturligtvis massvis med resurser i anspråk. Så det är inte så att Skatteverket kanske inte är sugen, eller liksom tullen kanske inte är sugen. Och då måste man liksom lyssna på dem.
Men operativa rådet inser allvaret i situationen. Ulf Melander får gehör och operativa rådet kommer sanktionera en myndighetsgemensam insats i Angered.
Så att Ulf Melander och hans kollegor fick igenom en sån här insats sanktionerad av operativa rådet i Stockholm var väldigt märkvärdigt. Och det var första gången också som operativa rådet gav en enskild närpolis i uppdrag och ha ansvar för det. För vanligtvis så ligger det på en annan nivå. Men de bedömde att det är Ulf Melander och hans poliser som har bäst lokalkännedom i Angered. Så ska vi kunna slå ut familjen Al-Asims makt, så ska den ledas från Angered. Och det var så också det blev.
I nästa avsnitt.
Johanna, du är välkommen.
Ja, det finns en mäktig man i Angered. Och han sitter på en guldtron och har massa makt. Och folk kan gå dit och be honom om tjänster. Och han medlar och han gör en massa saker för folk. Och så får han gåvor för det.
Du har hört första delen av Familjen. En dokumentär i 4 delar baserad på Johanna Bäckström Lärnebys bok Familjen. Producent är jag, Frida Anund, exekutiv producent Tove Friman Leffler, mixning Kristoffer Kronander, och det här är en produktion för Nådio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.